One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Klåda på armen, yrsel, kast humör. Ont i halsen, gult bajs, hjärntumör. Är jag sjuk? Är jag sjuk? Är jag sjuk?
Hallå alla glada och fina människor ute i detta avlånga land. Och Norge, Danmark, Finland, kanske någon i England. Vem vet, där det finns svenskar. Ni lyssnar på Är jag sjuk? Podcasten för dig som vill lära dig mer om kropp och knopp eller är livrädd för att du är döende och vill prata med en läkare. Då finns en läkare här. Han heter Jesper Salén. Välkommen
Hej.
Till din podd.
Tack, tack. Välkommen till din podd.
Tack.
Och, ja.
Och en till.
En
för
till.
Att jag är ju här i mån, eller mån. I form av,
ja.
Hypokondriker.
Ja.
Som representerar halva svenska folket.
Ja.
Sen har vi en till representant för andra halvan svenska folket, Emelie Uggla.
Mm.
Hej Emelie.
Hej, välkommen till podd.
Tack så mycket.
Varsågod. Ja.
Jag börjar få frågor så här, hur hypokondriska är de egentligen? Och då är det svårt att svara på, för att på många sätt så har liksom själva hälsoångesten blivit bättre, i alla fall ur mitt perspektiv.
Mm.
Men så sa jag det att så här, ibland så jag glömmer, det har nästan blivit så bra så att jag glömmer bort det ibland. Ja. Som förra gången, Nisse, förra onsdagen, så märkte du det, men jag skämtade ju med dig om den här med pulsklockan och syremättnad.
Ja.
Så lyssnade jag själv på det, för jag fick verkligen, jag sa ju så här, allt under 99% då ska man vara rädd. Ja. Liksom så. Men sen så när jag lyssnade i efterhand så hörde jag att jag lät det gå typ en halv millisekund innan jag sa nej, jag bara skojar.
Ja, det är...
men det var, jag vet inte, det var lite, det var helt fel hur man hanterar någons hälsoångest.
Ja, men
man skrämmas.
Nej, men gud. Men grejen är så här, det är väl så att vi är ju det, men vi har väl framförallt varit det liksom.
Ja.
Ja, vart det mer? Nu är jag ju sjuk. Imorgon ska jag till kirurgen.
Ja.
Mm.
Så det kommer inte,
ja, det
frisk.
Går ju lite i skov.
Jag är så, alltså, så här, jag hade inte varit nyfiken och sett glad ut om det fanns någon oro fortfarande, det hävdar jag. Men jag är nyfiken på vad de ska säga. Alltså just
det, så här, det här är min, för de som har lyssnat från start, återkommande Nisses buksmärtor. Nu är det ju att det har varit bättre i 3 veckor. Så jag vet ju om de säger den kommer vi inte ta bort, då vet jag ju bara, det kommer börja ont igen.
Ja, alltså, ja, men då är det viktigt för dig, eller viktigt i det mötet imorgon på kirurgmottagningen på sjukhuset, att du verkligen berättar hur det har, alltså att du inte bara pratar om nutiden utan verkligen berättar hur det har betett sig och så. Så att de verkligen kan göra en bra bedömning.
Ja, men det är bra.
Men jag är så här nyfiken på min teori om de här polyperna kan täppa till. Ja. Och göra att det gör
ont. Är det kul att du ser mig som som en labbrotta?
Nej, men alltså det har ju blivit lite, det blev ju så. Det är inte så att jag har, ja, det blev ju att jag blev din läkare ändå.
Ja, ja.
Utanför podden.
Utanför podden också. Ja. Men och så. Ja. Ja, hörni. Hur är läget?
Jag är helt slut idag.
Ja.
Men det är bara för att jag har stått upp och lagat mat hela dagen. Från klockan... först podcast, 2 stycken. Sen från klockan 10 framåt. Så jag lagar mat i 7,5 timmar.
Jädrar, varför lagar du mat i 7,5 timmar?
För provlagar mat som jag ska laga sen.
Ja, ah, i något sammanhang.
Ja, som spelas in. Mat.
Ah, vad kul. Mm. Och jag vet ju en rätt du har lagat.
Ja.
Lasse. Ja. Lasagne.
Ja, det har jag.
Och det kurrar, bara jag sa det nu och tänkte på det så började det så här kurra i mina tuttarmar.
Ja, det är också att det är taledjo-bärsa. Så att den blir väldigt god.
Ja, och jag kommer ju faktiskt få smaka den. För att
den smakar inte så mycket
taledjo. Jag tycker det är godare utan.
Då kan jag ta 2. För när jag kom så frågade du om jag hade någon mat att äta ikväll. Och det har jag ju. Annars köper jag maten, men jag har inget planerat. Och då sa du att jag skulle få en matlåda.
Den såg väldigt god ut.
Ja, nej, men jag vill bara daska av det här. Så. Hur mår du, Emily? Du är lite seg.
Ja, jag är inte 100. Nej.
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 Men så kan det vara.
Ja.
Jag håller mig lite i bakgrunden.
Ja.
Alltså, jag är bara så glad över att se. Och det här säger jag inte bara för att du inte mår 100 som någon så här äckligt peppgrej. Utan du får vara hur... många procent du vill, såklart.
Jag får
det är svårt
väl
att
det,
förändra. Liksom,
ja,
så.
Exakt.
Och det här med att rycka upp sig och sånt där har jag tänkt på mycket. Fan vad jag hatar sånt.
Ja, men alltså, när folk är deppiga också. Ja, är det inte läge att komma över det där och ta tag i det?
Alltså, ja, men alltså, jag blir galen.
Vare sig det är hjärtesorg eller vad det än är. Man kan inte bara rycka upp sig, för då hade man ju gjort det med detsamma.
Ja, såklart. Mm. Det enda det är att så här, rycka upp dig, se glad ut. Det gör ju bara att man känner sig ännu mer nu pratar jag inte om dig Emelie utan nu pratar jag generellt att man känner sig ännu mer deppig och skev och skavande och dålig så att så
sen
håller vi inte
man
på.
Ju ofta rycka upp sig själv liksom.
Ja
alltså, eller, det är ju väl det enda man vill när man är deppig att man ska bli uppryckt
ja, såklart, man vill ju må bra
Det är fan svårt alltså.
Det är fan svårt. Sen så finns det ju såklart, om man tänker depressioner, så är det ju så att det är ofta, alltså depressivitet leder till inaktivitet och inaktivitet leder till ännu mer depressivitet och en känsla av att inte liksom klara något generellt.
Exakt.
Och då kan man ju behöva ibland aktivera sig mot alla känslor i hela kroppen. Att kanske gå ett kvarter, alltså gå en kort promenad eller sånt där. Men,
ja, men jag gjorde det idag faktiskt. Jag var tvungen att göra ett ärende. Ja, det var lite jobbigt. Men sen så sa Nisse att jag kunde få ta taxi hem. Och då kände jag mig lite tryggare så då tog jag bussen.
Ja,
dit eller? Du tog bussen hem. Coolt. Det var
fast
liksom...
nu är jag skittrött dock.
Ja,
men det är min... Jag åkte taxi 2 varv runt Stockholm idag.
Är det sant? Ja.
Ja, jag förstår inte. Och vet du, alltså, det här har ingenting med den här podden att göra. Men när jag skulle åka från jobbet nu hit för att spela, fick jag bara, sälj en taxi i Stockholm. Då kommer en taxi i Stockholm, alltså så här, business heter
den. Oh!
Kom det en taxichaufför i någon jävla lyxmärsa.
Va?
Utan skyltar och så. Utan det bara så business litet. Så hade han kostym på sig. Då var det alltså taxi Stockholms limousin så som jag hade fått bara på
av en slump.
Ja, för att han var så, vet, så här, det var så himla tryggt. Man visste han kommer inte säga ett ord. Han det är limousin.
Vad skönt.
Gud, vad skönt.
Var det en lucka som man kan stänga?
Nej. Nästa gång kommer jag ha med mig en liten lucka i papper, alltså en sån papp.
Om ni undrar vad jag ska göra närmaste året, det är ju bara beställa taxi Stockholms och sen ska jag, när fel bil kommer då, inte limousinbilen, så ska jag säga jag ångrar mig, jag har ont i magen. Och sen så beställer jag en ny, bara för att få den där limousinturen.
Aha.
Ja.
Billigare.
Annars kan du bara beställa.
Det kommer bli dyrt med alla de här sena avbokningarna och sånt, men det är det värt.
Och buss och sen tar du en sån dyr.
Ja, men det kan jag göra också.
Ja.
Hörrni, jag kommer idag från, jag har lite så här, min dotter har med årskursen så har de alltid en vårkonsert.
Ja.
Och som jag var på idag, kommer direkt därifrån. Och de är ju alla bra och sådär. Men det var, jag blev helt nästan, vad ska man säga? Jag började nästan gråta. För det var en kille som började, hela vårkonserten började med att en kille, 9 eller 10 år, sjöng solo. Mm-hmm. Så länge skutan ska gå. Och han gjorde det med en sån här unicorn, så här, alltså en sån vacker röst. Unicorn, det är någon sån här Step Brothers-referens som jag har i huvudet. Uh-huh. The voice of a unicorn, okay. Voice of an angel. Men jag fattar inte hur modig han var. Han inledde alltså hela konserten inför alla föräldrar och alla liksom årskurs 3 år. Och bara körde det där. Var inte det coolt?
Det är skitcoolt.
Så jag gick fram till honom efter och sa att, egentligen bara frågade, var det läskigt? Ja.
Mm, kan jag förstå, ja. För att du sjöng ganska surt i början.
Men han sjöng så fint också. Gud, men jag fattar inte det modet, var coolt. Sen hände en annan grej. Och det var att Bengt Magnusson var där och hälsade på mig. Och då var jag så här...
Alltså för de som är yngre, alltså gamla, alltså TV4 Nyhetsmorgon.
TV4, Bengt. Ja, och Postkodsmiljonären och allt möjligt.
Postkodsmiljonären?
Ja, det var han som var första programledare.
Ja, han hade det innan Långe Rickard.
Förlåt, men det var på den tiden då Postkodsmiljonären inte... Alltså när det var bra och fyllt av frågor och inte så mycket så här, nu åker vi till Alingsås och
delar ut guldchecken. Vem vill bli miljonär?
Ja, så hette det. Ja, till och med. Mm. Och då blev jag så här, han måste ha tagit fel. Så då sa jag, är det Bengt? Och då sa han så här, ja. Och då sa jag, ja, jag har jobbat på Nyhetsmorgon när jag var liten. Han bara, jag vet, det var därför jag hälsade.
Är det sant?
Ja. Så jobbade jag där lite.
Fint,
sen.
Då blev
ja.
Du ju väldigt...
Jag var också skådis. Det har jag ingen aning om.
Nej. Nej, men grejen är... Det, på något sätt så kan jag bli så förvånad över att han, som har lett så många nyhetssändningar, det måste ha gått så mycket grejer genom hans huvud, att han känner igen den. Ja. Det kan jag bli så här...
Sånt, som en dagisfröken.
Så, ja, men som en dagisfröken, fast rökandes och nyhetsrapporterandes.
Ja. Ja.
Men du är ju ingen riktig så här wallpaper-person, liksom.
Du tänker med mina stora
works.
Öron och... Nej, men jag vet inte. Jag blev i alla fall, jag kände mig sedd över 30 års tid. Så.
Ja, det var fint.
Så det var fint. Skryt, skryt, skryt.
Ja, nej, men inte så fall tycker jag. Nu tycker jag att vi ska få andra personer att känna sig sedda.
Ja.
Mm.
Jag tycker att det är dags att vi tar och lyfter in lite frågor. Det är liksom egentligen det den här podcasten går ut på. Aha. Att ni lyssnare skickar in era frågor till Jesper på våran Instagram. Mm. Där heter vi Är jag sjuk? Börjar man följa där, skickar, så hamnar ni i rätt inkorg. Ställer man frågor. Är jag sjuk på Instagram?
Mm.
Superduper.
Vi har faktiskt jättemånga följare nu. Eller alltid relativt, men... Ja. Vi för, att vara, över
för, att, för att vara en läkarpodd skulle jag verkligen säga.
Ja.
Finns det ens?
Ett sånt,
förstör inte.
Finns det ett sånt pris? Ja, det finns ett sånt pris och vi hoppas och tror att vi kommer få det.
Okej, nu ska vi se här. Emily läser ju i vanlig ordning först.
Mm.
Du kan få läsa den här till att börja med.
Okej. Hej Jesper, Jonas och Emily. Tack för en fantastisk...
vänta nu.
Eller det står så.
Vadå, står det Jonas?
Mm. Hej Jesper, okay. Jonas och Emily, okay. Det är väldigt, väldigt kul. Jag hade tänkt låtsas som ingenting.
Okej, okay. Fortsätt.
Okay. Tack för en fantastisk podd. Jag har en fråga.
Hälsa Jonas.
Har ända sedan jag fick min mens svår mensvärk i perioder. Dessa smärtor gör så jag knappt klarar av mitt jobb eller dagliga sysslor. Har varit hos flera olika gynekologer som bara ordinerar p-piller. Jag och min man planerar IVF inom snar framtid, så p-piller är inget alternativ för oss. Min fråga är, kan det vara endometrios? Kan man få någon annan hjälp än Citodon utskrivna? Kram Sofia. Älskar Citodon.
Ja, det kanske du gör. Jag ska inte värdera när jag...
Jag skojar bara.
Ja, Citodon använder vi inte så mycket. Och det kan vara hiskligt sådär, beroendeframkallande. Så det är därför jag min svårt att bara låta det passera.
Ja.
Men det är gott.
Ja. Bäst.
Ja, men endometrios är ofta smärtor kopplat till ägglossningen. Och det man gör... Liksom, och det kan vara... Det som är glädjande det är att vi inom vården har börjat förstå liksom, det här tillståndet lite bättre. Tidigare så har det varit väldigt stort lidande för kvinnor med endometrios. Endometrios betyder egentligen att det finns livmoderslemhinna på andra platser än i livmodern.
Mm.
Liksom av någon anledning så har det liksom kommit till livmoderslemhinna. Till exempel i bukhålan, där det inte ska finnas livmoderslemhinna. Och på grund av att det är livmoderslemhinna så växer den till under ägglossningen. För att när ägget lossar, ungefär 2 veckor innan mens eller något sånt, börjar ju kroppen hos den fertila kvinnan att förbereda sig för liksom att det ska sätta sig ett befruktat ägg i livmodern. Och för att det ska kunna ske så måste slemhinnan bli liksom förtjockad. Och vet ni vad som händer om det inte blir ett befruktat ägg?
Då blir det mens.
Då blir det mens, precis. Då stöts den här livmoderslemhinnan bort. Så att mens är egentligen inte liksom, det är inte rent blod, utan det är livmoderslemhinna. Och med lite ytliga blödningar helt enkelt.
Mm-hmm.
Men i alla fall, när den där livmoderslemhinnan hamnar på andra platser än där det är tänkt, så kan man få hiskliga smärtor i samband med ägglossningen.
Okay.
Och det här har tidigare varit bekymmersamt för att kvinnor har liksom inte blivit tagna på allvar, utan det har ibland skylts på att det sitter i huvudet, att det är liksom sådana saker, och eller att någon är ute efter starka smärtlindrande tabletter, vilket ni kan förstå är liksom
eller också
helvete.
Bara du vet, när man går i gymnasiet och högstadiet och kanske faktiskt inte kan gå till skolan,
yes,
några dagar i månaden på grund av mensvärk.
Ja,
det är ju liksom jätte, vad heter det, väldigt
handikappande. Ja. Och väldigt handikappande, och väldigt, det kan ju också, skolan är ju viktig och det sociala sammanhanget i skolan, men också studier, och det kan leda till att man hamnar efter i skolan och liksom att det blir en väldigt dålig start på livet. Så att det jag vill säga till er allihopa som har kraftiga smärtor som faktiskt är handikappande, sök hjälp, för det förtjänar ni. Och kan inte vårdcentralsläkaren så mycket om det, så ska ni till en gynekolog. Man kan också vända sig till ungdomsmottagning och sådana bitar. Och som sagt, det är glädjande att man nu tar det här på allvar och att man vet mer om endometrios och att man då kan göra behandlingsinsatser. Och där är det precis som vår lyssnare skrev, så är det ofta hormonpreparat, alltså p-piller, med syfte att stoppa ägglossningen helt. För att slippa de här månatliga smärtskoven. Det är ju liksom den grundläggande förstahandsbehandlingen skulle jag säga.
Men så här, hormonspiral och sånt då, det sätter man inte in på grund av det?
Bra fråga. Allting som kan stoppa ägglossningen, hormonspiral...
För det kan ju vara, jag har fått för mig att det är mycket snällare mot kroppen liksom, och kanske att föredra framför p-piller.
Ja,
eller alltså, många verkar nöjda med det.
Ja, och det är helt rätt. Och man har ju, det finns ju hormonspiraler som innehåller ganska lite hormon, och hormonet håller sig ganska lokalt, och då behöver liksom inte hela kroppen få i sig det. Så att det har du helt rätt i. Just när det gäller p-piller och och antikonsumtion och hormonpreparat, så är det är så himla individuellt. Så ibland behöver en kvinna liksom prova sig fram mellan olika alternativ. Då är det viktigt att veta att man inte ger upp liksom så. Utan att man går tillbaka och säger det här funkar inte, jag har de här biverkningarna och det känns jättejobbigt. Så att man kan få prova runt. Så att vi läkare också kan få möjligheten att komma fram till det bästa för just den här patienten.
Mm.
Nu handlade det ju om att bli gravid.
Ja,
och det säger sig självt att då är ju p-piller och hormonpreparat jätte... Det går inte, såklart.
Nej.
Och vad ska man göra då? Då kan det faktiskt handla om att man, för att kunna kupera, alltså dämpa de här värsta smärtgenombrotten och mest handikappande smärtorna, att man behöver starkare mediciner som då kan vara beroendeframkallande. Att man behöver liksom någonting som innehåller morfinaktiga preparat. Självklart är Ipren och Alvedon i liksom lämpliga doser förstahandsval för all smärta. Men det brukar inte hjälpa. Till och med Citodon kan vara ett behandlingsalternativ just i de här fallen.
Mm.
För det är lite moment 22 där om man har en graviditetsönskan.
Mm.
Tyvärr.
Ja, vad jobbigt. Men då är väl kanske det bästa man kan göra, tänker jag då, om hon ska göra IVF och hon kommer ju snart ta kontakt med barnmorskor och så, att ventilera det här med dem liksom.
100%. Ja. Och så att den barnmorskan kan prata med en gynekolog som är expert på området, och att man kan hitta en bra balans i den här situationen så att man inte behöver kompromissa allt för mycket med något. Så, helt enkelt. Och då krävs det lite tankekraft. Men det är det vi gjorde för, höll jag på att säga. Men det är det vi är utbildade till.
Mm.
Att kunna lösa de grejerna där man liksom inte kan gå enligt ramen. Eller liksom funkar för alla.
Mm.
Och så. Så att, men jag förstår att det är en knepig situation.
Mm.
Ja.
Mm.
Och till alla er där ute som har handikappande smärtor, sök hjälp, för ni ska inte ha det så i onödan. Sen kanske man inte kan få bort allt, men kan man få bort 50% av smärtor så kan vi ändå äta tårta och fira lite.
I alla fall en början.
Ja, absolut. Jag tycker det. Och var inte så rädda för hormonpreparat. Hormonpreparat har så dåligt rykte, men
för ökad
plopprisk. Vad sa du?
Det har blivit bättre, har du sagt.
Det har blivit bättre, och sen har man sett att det ökar. Det är inte så stora liksom risker med det. Men det är väldigt svårt att tvätta bort någonting som är liksom en sanning.
Mm.
Så det är därför jag säger det här. Mm. Och det gäller också klimakteriebesvär.
Mm. Just det.
Cool.
Tack.
Här kommer en lång.
Ja.
Lutar tillbaks.
Ja.
Er tillbaks.
Tendensig.
Ja, men typ. Hej på er. Jag har skickat den här frågan via mail tidigare då den var för lång för att skicka här. Ja, tidigare hade vi en mail som vi inte har längre. Men vet inte om den har kommit på villovägar. Så nu skickar jag den igen.
Ja.
Bakgrund. För ganska precis 12 år sedan fick min dåvarande sambo låna hyra ett medicinskt solarium vid hudkliniken på grund av hans extrema eksem. Han skulle sola 2-3 minuter på varje sida varje dag och sedan öka på med 30 sekunder typ var fjärde dag. Tills han kom upp i 15 minuters solning dagligen.
Mm.
Efter att ha gjort detta i några veckor och börjat få en fin diskret solbränna på köpet så blev jag såklart också sugen på att sola lite. Som när jag var liten och min mamma hade ett solarium ovanför sängen. Alltså, hos mormor och morfar.
Va?
Ja, alltså hon låg...
Jaha.
Hon låg så, alltså hon låg i sin säng.
I sängen så att... Så, om ni kommer ihåg att min pappa hade också.
Det är så grisigt.
Ja, det är fan grisigt.
Det var liksom svett.
Men det tyckte man inte då. Då var man riktigt ogrisig.
Det var nice.
Fräscht.
Ja, hon blev även också lite sugen. Nu när vi ändå hade ett solarium hemma liksom. Och jag tänkte, okej. Okay, jag ska vara försiktig. Det verkar vara något speciellt med det här solariumet eftersom sambo ska sola så kort tid och bara öka med ynka 30 sekunder var fjärde dag. Så jag tar det lugnt jag med. Men min hud är ju frisk och jag tål ju sol mycket bättre än sambon, så jag börjar med 30 minuter på varje sida.
Förlåt.
Förlåt också. I ett vanligt solarium solar jag ungefär 45-60 minuter utan några som helst problem.
Ja.
Man vill inte ha några vita streck någonstans, så jag lade mig spritt språngade, så hade givetvis inget skydd för ögonen heller. Vita ögonlock vill man ju inte ha. Efter en stund i solariumet kände jag hur huden började strama. Men inget som gjorde ont eller så. Du kan inte skratta. Du kan inte.
Du kan. Men det är också väldigt bra skrivet.
Ja, det är väldigt, alltså, det känns som att jag läser en kafferep.
Ja, förlåt. Ja, det känns som att jag lyssnar på kafferepet. Ja. Kör, och förlåt.
Nej, men hon är väldigt bjussig.
Okay,
det får man ju säga.
Okay.
Hon säger ju liksom att hon inte har några glasögon, ingenting.
Nej.
Hon har ju lagt sig för grilla.
Hon har inte lyssnat på vårt avsnitt om solskydd.
Nej.
Nej. Shoot.
Efter en stund i solariet kände jag hur huden började strama. Men ingenting som gjorde ont eller så. Jag tänkte bara att, jo, men jag ska nog bli brun fast jag bara ligger 30 minuter per sida.
Oh.
Sen minns jag inte exakt hur snabbt det hela eskalerade, men jävlar vad jag brände mig. Morgonen efter så kändes det som att min hud hade krympt minst 3 storlekar och att jag skulle spricka vilken sekund som helst.
Oh.
Ögonlocken var helt sönderbrända och jag kunde knappt blinka.
Oh.
Den smärtan alltså. Oh. Varje millimeter av min hud, du kommer inte kunna rädda upp skratten med dina A.
Ja, jag gör inte det. Nu är det. Nu tänker jag på när jag solade en gång. Och, ja.
Ja, jag skojar bara.
Ja.
Jag låg i frossa och hjärtklappning med en smärta som inte var från denna värld. Jag kunde inte röra mig. Jag tänkte fråga någon om jag nog borde söka vård, men nej. I min värld då så var solbränna inget man söker vård för, så jag bet ihop och härdade ut. Nu, några år äldre, så har jag insett att jag borde sökt vård. Men nåväl. Efter 4-5 veckor hade jag ömsat allt skinn på hela kroppen och mådde bättre igen. Kunde dock inte vistas i solen alls de första 6-7 åren på grund av att jag fick panik i kroppen när jag kände strålningsvärme mot huden. Någon form av PTSD eller något. Jag vet inte. Men nu till min fråga. Bör jag anse denna incident som en vanlig solbränna som nödvändigtvis inte ökar risken för hudcancer när det då bara är hänt en gång? Eller var denna solbränna annorlunda? Jag vet inte vad skillnaden är mellan vanligt solarium och sådant där medicinskt solarium. Börjar jag vara mer uppmärksam på min hud nu efter detta än om jag hade fått en vanlig rejäl solbränna den gången? Hälsningar Mia.
Hej Mia. Ja,
vilket...
Oj, oj, oj.
Vilket verk.
Ja, epos.
Ja, tack för frågan och tack för berättelsen. Ja, nej men så är det ju att jag menar upprepade bränningar av huden och jag menar ju värre man bränner huden desto mer ökar risken för över tid, ackumulerat, sammanlagt för hudcancer. Så är det. Och med tanke på hur grav den här brännan är så kanske den liksom ökade den här lilla risken. Sen är det ju massa andra saker som gör att vi har högre eller lägre risk för att få hudcancer. Men just att bränna huden ökar risken.
Även en gång?
Ja, men den ökar ja, även en gång. Alltså all bränna och egentligen gör ju det. Så att, men inte med 20% utan liksom med, ja, jag vågar inte gissa. Men alltså väldigt små siffror. Och det är ju över tid exponeringen för de här UV-strålningen. Men Mia... Du är inte ensam alls i det här. Och det är många som... Jag menar, jag satt sista där när jag ojade mig.
Ja.
Då tänker jag på en när jag åkte till Thailand 99 och det var molnigt i några dagar. Och sen så första soliga dagen som också var lite blåsig så satte jag mig på stranden med en bok. Från klockan 11 till klockan 3. Och tänkte att fan, jag var i perfekt temperatur för det blåste. Det var otroligt härligt. Men smart som jag var, solskydd. Och då smorde jag ögonlocken, axlarna och liksom bröstet. Det var allt jag smorde. Benen tänkte jag att där behöver jag inte smörja för jag har ju hår på benen.
Oj.
Och jag kan säga så här.
Så mycket hår har du inte på...
Ja, nu tar jag fram mina ben. Jag hade inte mer hår på benen då.
Nej.
Men då tänkte jag att liksom, ja, där det var lite hårbeväxt var lugnt och så. Och efter 4 timmar i den här jädra starka solen så gick jag in och började liksom frossa. Och då var jag illröd på alla ställen där jag inte hade smörjt. Jag kan säga att jag hade ett streck över liksom, ja, ungefär vid bröstvårtorna och runt kroppen i många år därefter. Huden som jag inte hade smort in, den blev blåsig. Den blev liksom blåsfylld med vattenblåsor.
Det har också fått.
Och jag låg och frossade och mådde så jädra dåligt. Det var som att ha feber. Och så kom jag ihåg att jag kunde inte ha något täcke på mig. För att då, liksom, så fort något rörde huden så bara så. Och så hade jag en fläkt i den här bungalown. Och varje gång den svepte förbi så fick jag så här rysningar för att allt rörde på sig.
Nu kan jag visa en bild. Var det ungefär så där?
Ja, kanske lite värre. Ja, men
lite värre.
Gud.
Nu visar jag mina ben och så är det som två danska pölser.
Och jädrans.
Det här var en kvart i Barcelona.
Okej, okay. Ja, nej, men du ser.
Den kan jag lägga upp på, bara som avskräckande exempel, på vår Instagram.
Ja, ja, nej, men gärna. Jag tror inte det finns fotodokumentation från min Thailandsresa där. Men att jag mådde så där dåligt och kände mig liksom sjuk, det är ju för att i princip hela min hudkostym, som vi faktiskt säger inom vår, eller liksom hudkostym, vilket i början var väldigt roligt.
Det låter lite äckligt.
Ja, det låter lite äckligt. Det blir ju en jävla inflammation i huden. Mm. Och vi får liksom ett inflammatoriskt påslag i hela kroppen när vi har så mycket inflammation på huden.
Mm.
Med det sagt, ha lite koll på huden. Vi ska alla ha koll på våra hudar, för vi har alla varit ute i solen, för de flesta. Så vi ska ha lite koll på huden. Och ja, som sagt, alla brännor leder ju, jag menar, jag måste ha mer koll, lite mer koll, för att det där hände och jag lärde mig inget av det, utan jag brände mig många gånger i senare.
Så inte just såhär, ah, det var för att hon solade ett kemiskt, nej vad var det?
Vad är skillnaden på de två då?
Jag vet faktiskt inte. Mm. De kostar säkert 1 miljard gånger mer bara för att det är så medicinskt. Men det verkar ju som att de verkar ganska effektiva och starka. Ja. Och det verkar som att det fanns en anledning till att det var den här upptrappningen och så. Och eksem kan ju bli mycket bättre av UV-strålning. Så det är därför, ja, det var inte för att huden är känslig, utan för att eksemen är nog lite känsliga för. Men sen tycker jag generellt, när vi ändå pratar om solskador, lyssna på vårt solavsnitt ungefär ett år sedan. Finns det, där ni lyssnar på poddar. Men sola inte solarium. Om ni inte verkligen har fått det sagt av en hudläkare för att ni har eksem. För att den exponering vi får bara vi går ut, den räcker. Och så. Så gör inte det. Vi kastar det där liksom bruna idealet åt skogen en gång för alla. För sol, alltså, dessutom får vi en rätt sliten hud efter en tid när vi blir äldre. Ganska tidigt kan vi få liksom väldigt rynkig hud, och det är ju inte på modet. Så tänk på det när
jag tror
ni...
att många kommer säga att det faktiskt är på modet.
Är det på modet eller?
Ja, jag tror det.
Det är ju svårt bara när det slutar vara på modet
eller,
att bli orynkig.
Jag hoppas det. Jag hoppas
ja. Alltså jag menar inte, jag tänker mer på de som bryr sig så mycket om, och liksom de bryr sig nog inte.
Ja, men absolut. Nej, men jag har solskydd på grund av att jag inte vill få mer rynkor.
Nej, och vi ska vara rädda. Jag menar, hudcancerdiagnoserna har dubblats sedan 90-talet, och det finns nog en anledning till det, och det är att våra solvanor förändrades plötsligt någonstans på 70-talet och sådär. När det blev rikt att liksom se lite brun ut.
Mm.
Men försök undvika det. Och Mia, gjort är gjort. Vi gör alla, jag menar, vi gör alltid vårt bästa, och vi har alla gjort förödande, ja, liksom sådana misstag, och du fick ju ditt straff där. Usch, ja. Vad hemskt. Jag tyckte synd om dig när jag hörde det. Och, men gjort är gjort, och vi ska alla ha lite koll på vår hud och se efter att vi inte får några pigmentförändringar som växer. Så.
Cool.
Mm. Ja.
Emily, jag har handplockat en fråga till dig.
Då börjar jag här. Köpte katt för att hålla mössen borta. Nu drar hon in dem med stora bokstäver. Okej, låt oss säga att hon drar in en huggorm och den nafsar på mig. Är det så pass allvarligt att jag måste söka akut vård? Hur dödliga är huggormar egentligen? Eller om jag blir biten ute i skogen, vad ska jag göra då? Tack för att ni finns och förgyller en med nytta och nöje.
Det känns som att du skulle kunna ha skrivit den frågan.
Ja, jo absolut. Det är konsekvent. Det är ju tänkt där, alltså, som är lite snabbt längre än hur många andra tänker kanske. Att katten ska dra in en orm i...
Jag undrar om katten gör det, men det gäller inte... Det kan ju någon annan forska på, tänker jag. Jag har aldrig hört talas om det. Jag tror, så här tänker jag. Katter är ju, de är ju programmerade att liksom jaga och fixa och så. De har ju de instinkterna. Men jag tror också att de genetiskt inte gillar ormar.
Frågan är ju, hur skadligt är ett huggormsskada?
Ja. Jo, men jag förstår. Men vi måste ändå... Men
för hon skriver ju hon är ute i skogen.
Ja.
Ja, men jag vet också en som hade landställe och hade dörren öppen, och så var en huggorm inne i hennes
hus.
Nej, men det kan ju hända liksom.
Nej, men absolut. Det var mer bara att jag var tvungen att tänka på frågan om katter. Ibland måste jag få lite frihet.
Ja, gud.
Du bara, answer the question. Answer the goddamn question. Nej, men huggormsbett är inte så dödliga, men däremot så tycker jag att man alltid ska söka vård, för att det kan hända att det här toxinet, giftet som huggormarna sprutar in, att det når blodet, och då kan vi få en inflammatorisk process, och liksom att vi får en chock, att blodtrycket sjunker och att sådana saker. Men det ska rätt mycket till.
Men om man är ett barn då? Är barn känsligare?
Ja. De är mindre.
Ja, men det är
jag precis.
Tänker.
Och katter är känsligare och liksom så.
Men hur dödligt är det då?
Det här är inte Dead or Alive-segmentet, så att du får inte fråga det. Jag vet faktiskt inte, men det är inte så vanligt. Jag menar, huggormsbett, jag vet inte hur många bett, men det är klart att det sker i en liksom värld av huggormar på somrarna. Men det är inte jättevanligt att någon dör. Så kan jag säga. Men däremot kan man ha otur och jag tycker alltid att man ska söka vård om man blir biten av en hund.
Men sen har jag också hört att man kan bli biten utan att fatta att man har blivit biten.
Ja, det, så är det ju. Jag har varit så jäkla... Jag har haft en sån ormrädsla. Jag råkade trampa i en sån ormgrop.
Oj!
Jag var liten, typ 4 år och ensam. Så jag hade liksom ingen som kunde ta hand om upplevelsen åt mig. Och det där satte sig jäkligt länge. Jag började liksom, jag såg något på tv, var det en fågel som hade fått en orm runt benet. Så, ja. Och då, ja, du vet, jag bara satt och så här skakade bort ormen som inte jag hade på mitt ben. Men jag har behövt lära mig. Jag gillar att vara ute i skogen. Jag har KBT-at bort det, kan man säga.
Mm, det
men det är inte för att jag är rädd att dö. Det är bara för att jag tycker ormar är så... Alltså det går inte att läsa av dem. Liksom.
Nej, det är som spindlar.
Ja.
Jag har ju problem med spindlar.
Ja,
så att... som sagt, var inte orolig att katten drar in en, men blir du biten av vänner ute i skogen, sök vård. Ja.
Mm. Cool. Ja. Tack.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Jag tänkte ta mig friheten att bossa över ett återkommande inslag. Så det är dags...
Dead or Alive om Hugo Rosberg.
Exakt. Det är dags, Daniel Aldermark på One Touch Edit, att du spelar gingen för Pest eller Kolera.
Pest eller
Kolera. Det här har jag tänkt på. Det är så dumt.
Du har tänkt på det länge. Du pratade ju om det förra onsdagen.
Ja, men den är så dum.
Ja,
den är dum. Mm. Så här, skulle du helst, Jesper, få diagnosen Alzheimers? Alltså med vetskapen att det kommer bli sämre och sämre.
Mm.
Och sen är du borta om 10 år.
Mm.
Alternativt att du blir förlamad från bröstvårtorna neråt sig. Och även det kommer medföra att du kommer dö inom, alltså om 10 år.
Mm.
Anledningen till att jag ställer frågan är att det är två saker som jag antar att det är ganska mycket forskning kring.
Mm.
Var ser det ljusast ut för en Alzheimers patient eller för någon som är förlamad?
Mm.
Vad skulle du välja att få för diagnos? Sätt till, var har du mest hopp i forskningen?
Men jag kommer ändå dö om 10 år.
Om de inte har löst det på 10 år.
Så han kanske inte kommer dö?
Nej, om han tror att de kanske kommer lösa att kunna...
Alltså, jag tror... Det händer ju mycket på Alzheimer-fronten och så, medicinmässigt. Men vi är inte där.
Mm.
Än vad jag vet i alla fall.
Hur länge lever man med Alzheimer?
Bra fråga, men det är ju en progrederande sjukdom. Det är lite olika. Och till slut dör vi ju över att hjärnan sviktar. Den liksom funkar inte längre och då funkar inte någonting.
Är det så att man blir hjärndöd då? Eller är det att
man... Bra fråga. Mm. Du kan ju liksom dö av demens. Och när jag jobbade med döden för ett år sedan ungefär så frågade jag faktiskt den överläkaren jag var med som ska komma hit någon gång. Och då sa han det, man dör liksom i hjärnsvikt. Och att jag tror inte att man, alltså hjärndöd kan vi vara, men jag tror att det är så att de funktionerna liksom, vi behöver...
Kan det vara så att hjärtat inte vet om att det ska slå liksom?
Fan, nu,
alltså det här, vilka frågor. Det här har jag aldrig tänkt på.
Nej, jag men bara... alltså, jag skulle så gärna vilja hålla just den frågan, för den är genial. Men jag kommer inte kunna besvara den. Men jag tänker att någonstans, ja, så kan det bli. För att jag tänker att hjärnan, de inre delarna styr ju puls, blodtryck, alla våra liksom livsuppehållande funktioner och andning och sånt. Och samtidigt klipper man av nerverna till hjärnan så fortsätter det ju slå. Ja, det är svårt. Men jag skulle... Alltså,
jag förklädde ju bara en fråga egentligen. Var, alltså, hur långt... Alltså, om du är... För jag kan inte köpa att man inte har kommit längre att kunna lappa ihop någon som har brutit ryggen.
Nej.
Jag tycker liksom att man borde ha kommit längre med det.
Alltså så här. Jag skulle faktiskt välja det här med förlamningen under bröstvårtorna. Hade det varit över? Nej, men det är så. För då skulle jag ju fortfarande kunna använda mina armar.
Men du dör ju om 10 år fortfarande.
Ja, men, ja, och då gör jag det. Jag vet inte. Ja. Men jag skulle kunna använda min hjärna. Jag skulle kunna prata.
Ja, du skulle ju ha ett fungerande liv. Så ja. Sätt att du är med i skallen.
Ja. Och sen tänker jag att jag skulle nog hoppa på Elon Musks Neuralink. Alltså de där projekten där man faktiskt har sett att det börjar gå att ha implantat och styra saker. Alltså den forskningen,
ja, den, det är
går ju så jädra mycket framåt i den utvecklingen. Så då skulle jag hoppas på det. Men framför allt så skulle jag inte vilja ha risken att försvinna bort. Och det lidande det skulle innebära för... Ja, dels mig själv, men framförallt för min dotter.
Nej.
För det är hemskt, det är en hemsk sjukdom. Mm. På väldigt många sätt. Att liksom kroppen är kvar, men personligheten är borta. Nej, eller visst, beter sig och liksom så. Så att då skulle jag välja den där förlamningen och verkligen inte vara sen på att anmäla mig till försök. Mm. Liksom så. Ja.
Ja, men cool. Då fick jag svar på... Därför det är det där Elon Musk-prylen har jag hört talas om. Det var just därför jag tog det.
Ja, och jag menar, fan, ser man på robotutvecklingen nu så är det helt sjukt. Mm. Vad snabbt det går och hur de ju liksom går snabbare än människor och bär mer. Alltså det har verkligen hänt så mycket. Och då tänker jag att om det finns såna bra robotar och det finns möjlighet att koppla in sig på min hjärna, då är jag hemma.
Mm.
Ja.
Cool.
Jag vill inte låtsas vara
robot Jesper.
Ja, robot Robojep.
Robojep. Ja, men då går vi tillbaka till er lyssnare.
Och jag skulle kunna fortsätta jobba som läkare. Det är också en viktig grej.
Ja.
Eller och liksom kunna göra det.
Jävla, jag tycker det är kul. Man hade förväntat sig mer av Robocop än att han skulle vara en allmän
läkare. Ja, men det är sant. Men jag skulle kunna liksom lyfta mina patienter och styla. För alltså barnpatienterna skulle ju älska mig. Ja. Jag bara,
sant, sa du något.
Nu efter det jag ska tänka nät går vi tillbaks till lyssnarfrågor.
Jag ska tänka.
Okej, då ska vi se här. Hej, är en trogen lyssnare och har lyssnat sedan dag ett.
Tackar.
Det gillar vi. Här kommer en känslig fråga från mitt håll. Jag är 17-årig tjej som hela mitt liv haft problem med övervikt och gått på... Vänta, nu är det som att mina ögon inte kan fokusera. Boom, i flera år.
Barn- och ungdomsmottagning.
Okej. Där de försökte hjälpa till, men ingen diet eller ändring i mat fungerade. Jag väger 98 kilo och är 166 centimeter lång.
Mm.
Jag gymmar minst 2 gånger i veckan, oftast mer, och försöker ta promenader de andra dagarna. Äter kaloriunderskott och har gjort länge. Jag har även en större byst, men i princip allt fett sitter på magen. Och trots mina livsstilsändringar står jag still i vikt eller går upp. Vad ska jag göra med stora bokstäver? Finns det medicin? annan hjälp att få? Hur ska jag ta mig tillväga? Är extremt rädd för hjärt- och kärlsjukdomar. Snälla hjälp mig. Hälsningar A. Rött hjärta. Gud, jag brinner verkligen för de här yngre personerna som hör av sig.
Ja.
Det känns så jävla viktigt.
Ja, jag blir så glad att yngre människor lyssnar. Men tack så jättemycket för din fråga. Och jag förstår att det här är något du tänker på väldigt mycket och lider av. Och barn- och ungdomsmottagningen, det är där barnläkarna håller hus när de inte är på sjukhusen, så att säga. Så det är, man kan säga att det är liksom som en, vi på vårdcentralen ska ju ta alla åldrar, men när det är väldigt specifikt så remitterar vi till barnmottagningen. Och här låter det ju som att du gör allting du kan.
Verkligen.
På alla sätt. Och det kan ju finnas såna här metabola rubbningar. Det vore intressant att se om det finns någon ärftlighet, hur det ser ut hos föräldrar och sådana saker. Men det är lite svårt att veta vad barnmottagningen har gjort. Men jag tycker att i ett sånt här fall så behöver man titta kanske med en barnendokrinolog eller kanske en vuxenendokrinolog som är expert på hormoner och tillväxt och sådana saker. För att titta om det finns någon rubbning som kan ge det här. Och finns det mediciner? Ja, det finns det ju faktiskt. Och det, just nu så har det ju kommit mediciner som från början var tänkta för diabetes. Sådana här GLP-1-analoger.
Just det.
Men där man har sett liksom en viktnedgång. Och att det verkar påverka aptiten och om vi bygger fett eller om vi bygger muskler. Eller var energin hamnar, så att säga. Tyvärr så är inte de medicinerna godkända ännu för indikation bara övervikt om man inte har diabetes till exempel. Utan det finns så att man kan köpa och bekosta själv, och det är även lite struligt för det är så poppis de här läkemedlen. Och det är en injektion man får en gång i veckan eller en gång per dag. Det är lite beroende på vilken typ. Så att fabrikerna hinner liksom inte tillverka dem. Eller själva substansen
så det är liksom, just det, för det här har blivit en fluga, så det var privatpersoner som liksom,
ja, som känner någon läkare på stan som skriver ut dem och liksom rent i estetiska skäl, vilket det är, man får väl göra vad man vill, men det är liksom en ransoneringsgrej nu, och det är inte substansen som det är brist, utan det är de här pennorna som hinner inte tillverka så mycket. Så att det har blivit en jätterevolution för diabetesvård, men också för övervikt där inga insatser hjälper. Och för att självklart är det så att det är ju det första man gör, det är ju att räkna kalorier och titta på intaget, men också fysisk aktivitet och så. Men när inget hjälper så behöver man ta till någonting, och det förtjänar man, tycker jag.
Så vad ska jag då, vad ska hon göra då? För att hon är ju också 17 liksom, och det krävs ju att hon låter i och för sig företagsam, alltså driftig och sådär, men för jag vet, det krävs ju ganska mycket av en att ta steget vidare, eller liksom.
Ja, och som sagt, alltså det kliar lite i mina fingrar att jag sa, vad jag skulle vilja liksom träffa på riktigt och den biten, alltså titta på allting, för man behöver så mycket information innan man kan liksom göra det bästa för någon. Men jag tycker att du ska söka din vårdcentral, förklara precis som du har förklarat här, så att den läkaren kan titta och i sådana fall skicka en remiss till. Det finns även i Stockholm i alla fall, tyvärr lite ojämlikt då, beroende på var man bor i Sverige. Storstadsregionerna, där finns det oftast lite liksom mer liksom högspecialiserad vård såklart, för det ligger stora sjukhus. Här i Stockholm har vi Centrum för obesitas, alltså Centrum för övervikt. Till exempel, där de som är bäst på det här, och då finns det även dietister och fysioterapeuter och sånt såklart också, kan klia sig i huvudet och komma med en lösning. För att jag tycker i alla fall att du ska inte nöja dig med en ospecialiserad hjälp i det här fallet.
Nej.
Sen kan det vara så att det finns en toppen husläkare som råkar vara liksom inriktad på det här, och då går ju det bra. Men du ska inte nöja dig med att få liksom kalorisnack igen. Det här med orolig för hjärta och så, det är ju precis så att att det är någonting som kan bli på sikt, men inte när man är 17. Men jag tycker att man behöver ta blodtryck och blodsocker och liksom göra en helhetsbedömning från början igen, även om barnmottagningen har försökt några år tidigare.
Mm.
Ja, då får man försöka igen, eller vi ska försöka igen, inte du.
Så då vänder hon sig till sin husläkare istället.
Ja. Och får ingen hjälp, byt husläkare.
Ja.
Ja. Och du kan, ibland så kan man även, är det så att man bor långt bort och det finns en vårdcentral och så, eller en hälsocentral, då kan man höra av sig till det finns digitala vårdgivare som kan träffas på video också liksom i och så, och prata om det.
Precis. Ja.
Men ge inte upp. Nej, men det är vi som ska försöka.
Cool. Bra. Lycka till.
Och här, tack för att du lyssnar.
Här kommer, har jag beslutat, veckans sista fråga.
Ja.
Mm. Halloj! Ja, glad. Jag blev glad att jag skulle säga. Tack för en underbar podd och en fantastisk introlåt. Sjunger den för min 10 månader gamla dotter när hon ska sova. Funkar varje gång. Byter dock ut ordet hjärntumör mot lalala. Emily fattar nog.
Ja, absolut. Det skulle jag också gjort.
Ja, det skulle jag också gjort.
I alla fall. Ikväll sa min sambo han har fått sin värsta pissnjure någonsin. Jag fattade ingenting.
Inte jag heller.
Jag frågade vad han menade och han sa att det är när man blir så kissnödig att det gör riktigt ont kring njuren och sen släpper det när man kissar.
Mm.
Jag har aldrig varit med om det och tycker inte att det låter hälsosamt. Funderar på om det urinen backar mot njuren för att det börjar bli fullt. Kan det hända? Med vänlig hälsning, Karin.
Det blir kortaste svaret någonsin. Hej Karin, ja.
Va? Mm-hmm. Vadå? Vad berätta?
Karin har helt rätt. Det är nämligen så här. Och det, nej, det är inte speciellt hälsosamt att njurarna liksom svullnar upp. Och de svullnar inte upp jättemycket och till slut så går man och kissar. Men man ska kissa innan dess.
Ja.
Kan du hälsa sambon? Om vi tar utifrån och in. Kissets väg från liksom slut inåt, eller till start, så har vi ju urinrör lite längre hos män än hos kvinnor. Sen går det, möter vi urinblåsa. Hos män så passerar vi ju lite strukturer som kan bråka när vi blir äldre, prostata som kan växa till och göra att det blir svårt att kissa. Kvinnor har inte det besväret, men en jädra massa andra saker att drabbas av. Sen kommer vi upp i urinblåsan. Urinblåsan är en reservoar så att vi inte ska gå och droppa hela tiden, och den är uttöjbar mycket och har även lite muskler i sig, så den hjälper till att krama ihop. Men framförallt så har den också så här receptorer som känner av när det sträcks ut, och då skickar det signaler till hjärnan som säger att vi är kissnödiga, så att vi ska gå och kissa i normalfallet. Från urinblåsan sen så går det 2 stycken ureterer upp till varsin njure. För kisset skapas och produceras i njurarna. Det är liksom en filtreringsprocess. Mm. Njurarna är så jädra komplexa. Så det var så huvudvärk under läkarstudierna för att förstå hur njurarna funkar. Men blod cirkulerar, filtreras, blir kiss. Ja. Om vi då säger att kissblåsan inte kan bli större eller mer utspänd, då börjar kisset backa upp som i ett avloppssystem eller något annat upp i ureterna, och det blir liksom ett ökat tryck i ureterna i all struktur, och till slut så blir det en ökat tryck i njurbäckarna där kisset samlas upp innan det går ner, och det gör hiskligt ont. För att njurarna har liksom ingen smärtkänslighet i sig själva, men de har en kapsel runt om sig, så att om den töjs så får vi ont. Det är därför njurstensanfall räknas som det mest smärtsamma man kan drabbas av, ureterrsten och sånt.
Mm.
Så att du har helt rätt, Karin, att det stämmer nog bra, och det är ju inte hälsosamt ändå.
Du får kissa oftare. Alltså det känns att han måste hålla sig riktigt länge för att få det där.
Ja, men det måste vara en jädra ovilja att kissa, eller någonting som är så jädra roligt som inte innefattar att kissa.
Ja.
Så.
Jag kan ju köpa det. Jag kan ju hålla mig från att gå på toa hur länge som helst för att jag tycker det är tråkigt.
Ja, det är tråkigt. Jag kan glömma att jag är kissnödig.
Ja.
Och jag menar, det kissar vi för ofta, då vänjer sig blåsan vid det, så då går vi och småskvätter och så får vi problem liksom att vi hela tiden måste kissa. kissar vi för sällan, då kan vi få lite problem när vi blir äldre att blåsan blir lite slapp.
Ja, det, jag vill inte ha en slapp.
Nej. Så att vi ska kissa 4-5 gånger per dag är väl liksom normalt. Och vissa mindre. Men håll dig inte, sambo.
Nej, ingen.
Var rädd om dina njurar. Du är pappa nu.
Ingen kiss njure.
Du är pappa nu. Du har en 10 månaders barn.
Mm.
Som förväntar sig en pappa med friska njurar. Eller så här, sen kan vi drabbas av sjukdomar i njurarna, men just att drabbas av besvär för att vi har hållit oss så länge, det känns
onödigt. Ja.
Jag har också hört att det kan vara en ADHD-grej att man inte kissar. Först man plötsligt är skitkissnödig och då måste man kissa nu.
Ja, alltså det kan nog vara en del av liksom uppmärksamhetsgrejen med ADHD, att uppmärksamhet utåt och inåt, såklart. Sen så funderar jag ibland så, alltså ADHD-medicin och centralstimulantia, amfetaminderivat och sånt, det kan göra att vi får svårt att tömma blåsan, att vi kan få urinstopp. Det kan även liksom gatuknark amfetamin göra. Är det något du har hört talas om, Nisse? För ofta när jag
aldrig hört talas om det.
Nej, att det blir liksom, vi får en sån sympaticus, alltså det autonoma nervsystemet.
Mm. Varför skulle Nisse veta det? Jag fattar inte.
Nej, men Nisse, en gång när vi pratade om ketamin så berättade Nisse om K-hole till exempel.
Ja, men
jag tänkte det, om det fanns.
Det är populärkultur, snappar upp.
Ja, ja, men precis. Så det var ingen... det var inget,
eller också faktiskt folk som jag vet, alltså har hamnat, som har brukat ketamin.
Ja.
Hamnat i K-hole.
Jo, men precis. Så det var därför jag tänkte om det var någon sån här gatusmart.
Nej, nej, ingen aning.
Kunskap. Det var ingen
utmärkning. Nej. Jag tog det inte som att du tycker att det är en chans.
Nej.
Förlåt, det var bara... The protective eye.
Jo, men, och du har helt rätt. Nu har vi rätt ut.
Ja. Vad fan har du hört om något sånt där?
Nisse, du är från Södermalm.
Ja. Nej,
jag och Emily från Lidingö. På sin höjd smällar skador kring Valborg. Nej då. Men det är ju så att när vi får ett... Kommer ni ihåg parasympaticus och sympaticus? Autonoma nervsystemet, gas och broms, rest and digest och fight or flight.
Mm. Ja.
Om man tänker fight or flight, när vi är rädda, får lite adrenalin på slag, då får vi pissoarskräck, vi män som ska stå, och så står vi hur länge som helst och inte kan kissa. Kan hända. Och det är ju för att vi har ett påslag. Och på samma sätt, amfetamin eller den typen av också läkemedel kan man få samma effekt. Så då kan man få urinstopp och inte kunna tömma blåsan. Och det kan vara väldigt ångestskapande i en annans... Ja, hetsig situation.
Ja, men tänker. Gud vad jobbigt.
Ja, så det är jobbigt. Så att kissa, ta inte amfetamin.
Nej.
Om ni inte har fått det förskrivet mot er ADD eller ADHD av läkare.
Ja, perfekt.
Ska ni fortsätta med det.
Han är klok. Det är du också, Emil Uggla. Tack för att du var här idag.
Tack för att du fick.
Tack Jesper Sarén för att du är här.
Tack.
Och tack alla som skickar in frågor till oss på Instagram där vi heter Är jag sjuk? Skicka, för att vi kommer snart börja förbanda sommaravsnitt. Och då behöver vi frågor, vet vad? Om vi inte får det, inga sommaravsnitt.
Nej.
Frågor. Skicka. Och, är jag sjuk?
Instagram. Och ljudfrågor helst.
Man behöver inte. Man får göra vad som man vill.
Men gör som man vill.
Och tack Daniel Landemark på One Touch Edit som klipper det här. Du är en pärla. Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.